En podcast från Aftonbladet.
Ja, välkomna säger vi då till Sportbladets Premier League-podd. Det är tisdag, inte måndag den här veckan, så fick det bli just nu. Vi hälsar Makoto välkommen tillbaka till Premier League-podden. Det var ett tag sedan.
Ja, jag vet inte riktigt varför det har blivit så här. Jag har inte varit ledig. Jag har bara varit bort.
Ja, ledig har du ju också.
Ja, det var ju för senaste gången var jag ju ledig.
Senaste det är mycket semester där, Makoto, för dig. Ja,
senaste gången var jag ju ledig, men innan dess så var det oftast tåg och befinna sig i andra delar av landet och andra planeringsmässiga incidenter, så att säga.
Mm, tydligen spelas det fotboll i Sverige också. Det låter väldigt främmande.
Så att risk finns ju att jag bara kommer att dra massa takes som ni redan. Men det där drog vi för 2 veckor sedan. Så kommer det väl vara, gissar jag på.
Så kan det bli. Innan vi drar igång så pratade vi förra veckan om det här med att jubla för tidigt, Frida. Jag vet inte vad du noterade Rochdales firande.
Stackarna.
Du, en av mina kompisar var på plats. Och, ja.
Ska vi bara för de som inte känner till, för de som inte känner till vad som har hänt. Det var alltså kvalmatchen upp från National League till League 2 mellan Rochdale och York. Som om ni inte har sett det, om ni inte har läst någonting om det, gå och kolla det. Alltså avslutningen på den matchen är ju helt sanslös. Ja, du hade en kompis som var där, Frida.
Ja, han mässade efter planstormningen. Och det var nästan som att han kände på sig att det här kommer inte sluta bra. Och det gjorde det inte heller. Alltså Nej. Det är helt sensationellt egentligen att det blir så där. Men ja, snacka om att ta ut segern i förskott. Man ska
det var en minut kvar. Det var en minut kvar av övertiden och då sätter man segermålet.
Var bollen inne?
De har ju inte goal line technology.
Det är också den ingrediensen i det hela också. Och sen tyckte jag var så otroligt elakt av domaren att blåsa när de var mitt i anfall i slutet. Jag tycker han borde ha gett dem ett anfall till.
Ja. Det är ju så dumt också, för tydligen så har ju York, de har ju varit väldigt skickliga på det där att göra mål väldigt sent i matcher. Mm. Det gör det ju hela ännu mer sådär att nu borde Rochdale ändå ha... har haft med det i tankarna att vi kanske inte ska fira för tidigt, särskilt inte mot York.
Mm. Om det här hade varit en svensk fotbollsmatch så hade den här planstormningen följts av en timmes matchmöte och paus.
Ja,
och
sen exakt. Hade vi spelat. Sen hade vi spelat den sista minuten och då hade ingenting hänt, för att det hade all intensitet
varit borta. Då hade de stormat igen. Och så hade...
ja, verkligen. Sen så känner man ju lite för York med tanke på att de då förra säsongen fick ihop 98 poäng och inte gick upp. Så att de har ju varit på väg upp nu ett par säsonger. Nu fick de ju äntligen marginalerna på sin sida.
Man har fått tid att växa ur kostymen.
vi tar oss till FA-cupen då. Där hade vi också drama, inte minst i matchen mellan Southampton och Manchester City, men jag tänker ändå att vi ska börja i mötet mellan Chelsea och Leeds. En ganska jämn tillställning, Chelsea som ju då passade på att sparka Liam Rossini. hur känns det i Liam Rossini-båten, Makoto?
Jag lider med honom.
Det är blött om fötterna.
Satt du i den?
Ja, ett tag. Jag föll lite för honom. Jag tyckte han var underhållande och piggade upp. Men man hade ju bra resultat i början där ändå. Jag tyckte det kändes att det fanns en harmoni i gruppen.
Men sen hade en bra halvlek ungefär. Och sen så...
det var ju helt fel det där med harmoni i gruppen.
Jag tyckte det kändes
långt ifrån harmoniskt. Så.
Riktning och liksom mål och tanke kände jag. Nej. Jag blev underhållen och jag kommer minnas de här 4 månaderna med ändå stor glädje och tänka tillbaka på dem. Och jag vet att det här kommer man komma ihåg. Man kommer tänka på det bland just det, Liam Rossinis session i Chelsea.
Det enda jag kommer minnas det är ringen kring bollen inför avsparken.
Det var ju därifrån vi gick ut för.
Ringen runt domaren.
Ja, domaren.
Ni vet att det...
Det är alltså...
Det var ju så senast som Chelsea gjorde mål under Liam Rossinier i ligan var den matchen.
Ja, men
det var ett tag sedan.
Det var därifrån det gick ut för, från när de gjorde ringrutdomar.
Ja, verkligen.
Men det är ju helt otroligt egentligen kontrasten mellan det Chelsea som klev ut mot Brighton tidigare under veckan kontra då hur de faktiskt såg ut mot Leeds. Det var ju betydligt bättre mot Leeds. Men det väcker ju också frågan att det var ju stort sett samma spelare. Så att ja, de var ju uppenbarligen inte i... Ja, de spelade ju inte för Liam Rosenio. Det är ju väldigt tydligt att det var så.
Nej, men alltså så här... Vad ska man säga? Det bizarra i det här är ju faktum att du tar en oprövad tränare, ger honom ett 6-årskontrakt. Det är ju där det bizarra ligger. Och såklart att de sparkar om 4 månader, det är egentligen inga konstigheter. Det konstiga ligger i att de ger honom det långa. De ger honom tid för att agea, så att säga. Mm. För att faktiskt växa.
Sen fanns det, väl klausuler som gjorde att de ändå hade en bakdörr ut ur det här kontraktet.
Jo, men det är fortfarande pengar. Det är fortfarande pengar de spenderar.
Klart. Det här med Enzo Maresca, just att det har ju blivit väldigt tydligt nu att de flesta spelarna gillade att spela under Enzo Maresca och var väldigt chockade över att han fick sparken. Sen låg det ju mycket i det där. Alltså just att varför han försvann. Det var ju framförallt då att han inte kom överens med ledningen, men han hade ju också varit i samtal med Manchester City och så vidare, så jag kan tänka mig att det kanske inte gladde ledningen speciellt mycket. Men ja, att därifrån då, det känns ju väldigt ofta som att ledningen inte har någon större kommunikation med spelargruppen, och där tror jag att man gör bort sig. Alltså det räcker inte att man bara sätter in en tränare och tror att det ska ordna sig. Det är så mycket som ska falla på plats för att man ska få de här... Kom ihåg också att det är ett ungt gäng. Det är inte som att det är en massa 30-åringar som springer runt i Chelsea, utan det är lite grann ändå bångstyriga ungdomar i sin mångt och mycket.
Ja, verkligen.
Och ja, då måste man ha en röst som de respekterar. Och det är ju väldigt tydligt att de aldrig respekterade Liam Rosenio.
Vi har väl aldrig haft en tränare i Premier League som har haft så mycket substitute teacher aura som Rosenio.
Alltså just det var ju det de kallade honom till. Det var ju spelarnas
ja, men det är ju så.
Vikarien.
Han var ju det.
Mr. Nice Guy. Men, och det krackelerade ju där i samband med mötet med Brighton. Det var ju faktiskt första gången efter där som han kritiserade spelarna. Det har man inte hört innan, oavsett hur det har sett ut. De har ändå förlorat 5 raka matcher i ligan. Och ja... Det var ändå så att han tog dem i försvar, men där var det som att han kände antagligen att hans tid håller på att rinna ut, så nu är det lika bra att han kastar dem under bussen också.
Undrar när Alvaro Arbeloa ska göra det? Det har vi inte gjort det.
Det kommer.
Ja, säkert. Sista matchen.
Men nu får man ändå en liten möjlighet, eller en ganska stor möjlighet, till en silver lining på den här säsongen som jag har varit. En stor besvikelse såklart. Man är inne på sin tredje tränare och det är en tränare som inte kommer vara där mer än de här matcherna i slutet på säsongen, och sen ska in och ytterligare igen, och det finns ett transferförbud som eventuellt kommer triggas igång, för når man inte Champions League så kommer man inte kunna nå de här ekonomiska kraven som finns då, för att man ska, alltså den här villkorliga domen, och då kommer man ha brutit igen mot FFP-regler. Som då gör att det kommer att triggas igång eventuellt ett transferförbud, men man ligger i farozonen för det i alla fall. Så att det är ju ett projekt som är väldigt på kant, men en FA Cup final det har man tagit sig till efter att man slog Leeds då med 1-0 i en ganska jämn match. Robert Sanchez får ju anses vara en av hjältarna här. Enzo Fernandez, som ju har varit väldigt ifrågasatt, en av de här bångstyriga spelarna verkligen. Han har varit avstängd för sitt flörtande med Real Madrid.
Alltså det var ju den som... inte ens något rejält flörtande.
Nej, alltså, jag tycker inte heller det.
Alltså den avstängningen var helt bizarr, tyckte jag. Det skapar ett problem.
Det här är ju så här genomsnittlig sydamerikan på landslagsuppdrag, får en fråga om Real Madrid. Det är ungefär...
Nej, får en fråga om att bo i Madrid. Ja. Till och med det är där han får. Ja. Men man har inte sagt ja till det.
Ja. Leeds gör ändå en bra match, Frida, tycker jag. Alltså, det är ju väldigt jämnt och den hade kunnat sluta eller gå åt båda hållen. Och det säger väl någonting ändå om Chelsea att den här gruppen med under Liam Rosenio, med den stämningen som var då, de hade kanske inte vunnit den här matchen med tanke på hur bra Leeds ändå spelade.
Ja, och så får man ju komma ihåg också att Leeds klev ju in i den här matchen väldigt formstarka. Mm. Och de var ju favoriter på förhand, sett till att Chelsea hade gjort den där plattmatchen mot Brighton. Och de kommer ju säkert känna att men det här var en missad chans. Det här var deras stora chans att ta sig till FA Cup-final. Så att de kommer naturligtvis vara besvikna av att det blev så här. Gabriel Gudmundsson gick ju ut också skadad. Vi får väl se hur illa ställt det är med honom, ska röra sig om en muskelskada. Vi får ju hoppas att det inte är så farligt, för att vi behöver honom definitivt i VM. Verkligen. Jag tycker att det är så många skador nu och det är så många spelare som kommer missa VM att man sitter bara och hoppas att svenskarna håller sig hela ända fram till slutet.
Är det nu som effekterna kommer? Alltså,
ja, definitivt. Jag tycker vi ser det.
Det är väldigt tydligt att många går sönder hit och dit just nu.
Ja, ja, så är det.
Sen är det inte bara de här klubblags-VM-spelarna som går sönder. Det är ju alla möjliga som går sönder. Men likväl så är det ju alla som har haft ganska tuffa spelscheman senast.
Ja, verkligen. Så är det ju. Det är i alla ligor och på alla nivåer på något sätt väldigt tufft just nu. Gabriel Gudmundsson hade ju också en ganska tuff första halvlek, får man säga, mot Pedro Neto, som vände ut och in på, kanske inte honom, för att han hittade ytan bakom Gudmundsson vid flera tillfällen där innan de gjorde en liten förändring i halvtid, Frida, och Gudmundsson tog lite mer djup, och då tog ju Leeds över mer utav matchen också.
Ja, ska sägas också att jag sa att Gudmundsson gick av skada, det gjorde han inte, men han har tydligen en muskelskada. Ja. Bara tillägga.
Nu är det ju ändå 1,5 månad kvar innan det är VM-premiär, så vi hoppas att en muskelskada ska väl vara läkt till dess. Bra för Leeds att de kanske inte har så mycket mer att spela för den här säsongen. Kontraktet är ju säkrat. Skulle jag väl ändå hävda.
Ja, alltså jag tycker också, jag räknar inte alls in dem i den diskussionen längre. Sen förstår jag ju att de måste ju ändå ta ett par poäng till för att verkligen vara säkra. Men de har känts väldigt starka på sistone. På ett sätt som vi kanske ser Nottingham Forest var nu också. Att de har börjat, de har börjat pricka formen helt enkelt i helt rätt läge. Så jag räknar inte in Leeds i den gruppen. Jag tror att de klarar sig och jag tycker att det är helt välförtjänt. Jag tycker faktiskt att de spelar bra fotboll och de har spelat till sina styrkor också den här säsongen. Efter då Daniel Farkes taktiska förändring där i andra halvleken mot Manchester City. Det är ju den som får symbolisera den här säsongen väldigt mycket, för det var ju därefter som de faktiskt började hitta de här segrarna. De har kanske inte alltid tagit segrarna, sett till att de inte alltid har tagit 3 poäng när de kanske i många fall borde ha fått med sig 3 poäng. Men de har ändå fått med sig tillräckligt många poäng för att de ska hänga kvar, tror jag.
Alltså med tanke på att de har både Spurs och West Ham kvar, så räknar jag dem kanske inte som säkra än. Inte riktigt än.
Nej, jag förstår vad du menar. Det är farligt också, för jag satt och tänkte på det. Samma sak med Nottingham Forest, att det är lätt att tro att de också är säkra nu. Men de har rätt så svåra matcher här kommande veckor. Och det räcker ju att man helt plötsligt förlorar en, förlorar två, då kommer det bli nervigt ända fram till slutet. Så att jag håller i för sig med att man ska väl inte räkna bort någon. Det bara känns som att Leeds är rätt så stabila just nu.
Jag tror ju inte att Leeds kommer att förlora både mot West Ham och Tottenham. Så kan jag väl säga. Men om de gör det, då är de i högsta grad involverade igen.
Men de har Burnley också, va?
Ja.
Ja. Och det räcker med seger där mot Burnley. Så tror jag inte att det spelar någon som helst roll hur det går i de andra matcherna.
Kan göra, men det beror ju lite på vad Spurs och West Ham hittar på också. Så att...
Ja, för då är de uppe på 43 poäng Leeds och det kommer räcka. Men det är inte säkert att, alltså det som brukar räcka då, vi brukar prata om 38, i England pratar man ju gärna om den här 40-poängsgränsen, som ju, då är man säker liksom. Men faktum är att 38 poäng räcker i stort sett alltid till nytt kontrakt. Jag är inte säker på att 38 poäng kommer räcka just den här säsongen, för att vi har...
Jag tror inte jag, tycker jag.
Vi har flera lag som, framförallt har vi 2 lag som är så helt nedkörda, så att...
Alltså om man tittar på Spurs schema också, vad talar för att de ska lösa poäng borta mot Villa eller borta mot Chelsea just nu?
Är inte speciellt alltså, mycket.
Ja, men jag tror ändå, alltså borta mot Chelsea, det är ändå en speciell match. Alltså det är ju där vi lever alltid sina egna liv.
Och de där 2 lagen har ju sen den där kaosmatchen, vad var det, 2018, så har ju det här mötet utvecklats till någon slags rivalitet på planen väldigt mycket. Det som alltid blir väldigt hetskt och fysiskt och dålig stämning. Så att de där matcherna tenderar ju att leva sina egna liv lite under säsongen. Vilket talar för Spurs just nu, för att som lag är de ju verkligen inte bra.
West Ham och Arsenal kvar, ja. Det kan också bli intressant.
Det kan också bli intressant. Vi tar oss till den andra FA Cup semifinalen då, den mellan Manchester City och Southampton, och jag kan säga att jag satt och var bitter när det där 1-1 målet studsade in, där man får en sån här styrning som går in efter att Southampton rättvist, det är väl kanske att ta i, men de har tagit ledningen med ett jättefint mål. Man har verkligen gjort det. Man har tidigare haft en boll i nät som dömdes bort korrekt, absolut, för offside, va, men man har stått upp bra mot Manchester City, och det liksom att Southampton skulle kunna ta sig. De är inne i en jättefin form, en fin period. De har ju fortfarande chansen faktiskt att ta den här direktplatsen upp till Premier League i slutet på säsongen här, även om kvalspel luktar väl troligare. Men man kommer ju kliva in som superfavoriter i det kvalet i sådana fall, för man har verkligen hittat formen här under våren. Och så gör man det här fina målet och det är bara minuter kvar och man leder med 1-0 och man känner, fan, kan det här gå? Och sen så är Manchester City bara för tunga, Frida. Och Nico Gonzalez 2-1 mål. Då kände jag att bitterheten ändå försvann, för det målet var så otroligt vackert. Vilken träff han får. Och det är klart, gör man sådana mål då förtjänar man på något sätt att gå vidare också.
Ja, sen gör ju, alltså, Pep Guardiola går ju bort sig lite grann ändå i sin startelva. Han märkte ju att det inte riktigt funkade, att han tvingades kasta om en del. För han hade kastat om väldigt mycket i startelvan. Hade ju, ja, förutom då Gonzalez som gör det här vackra målet, så Reinders startar ju, Mamush startar, Phil Foden som...
Matteo Kovacic
startar, ja, precis.
Precis.
Vet du vart de hittar honom?
och vi har ju sett det tidigare under säsongen att visst, alltså, Man City har såklart en bred trupp, men den är inte så bred. Jag vet att var det mot Bayer Leverkusen som de också ändrade om en massa och sen förlorade med 2-0 på hemmaplan. Så att det har inte alltid fungerat för Guardiola, det fungerade ju faktiskt inte här heller. Phil Foden är ju ett ämne för sig. Alltså just det här faktumet som man alltid kommer tillbaka till, att för två säsonger sedan så blev han utsedd till säsongens spelare. Ja. Och nu tror jag till och med att han kommer missa VM.
Ja, men det jag skulle precis säga det. Alltså, det finns så många spelare på den positionen som är i bättre form. Jag menar, vem skulle du helst ta ut nu? Phil Foden eller Gibbs White? Ja, man hade tagit Gibbs White alla dagar i veckan. Eller Morgan Rodgers. Eller... Drewsbury, jag skulle ta Drewsbury Hall före Phil Foden just nu.
Nu överdriver kanske lite.
Nej. Alltså sett till form. Jag tycker Drewsbury Hall har kanske varit Evertons bästa spelare den här säsongen. Och har spelat betydligt många fler minuter än vad Phil Foden har gjort. Och jag menar...
Alltså Foden ligger ändå på 7 mål i ligan den här säsongen.
Jag vet, för han hade ju en fin period i typ november. Han var bra 6 matcher i rad och sen så är det som att han bara försvann igen. Och jag vet inte vad.
Alltså jag håller med om att han har underpresterat sett i vad han kan den här säsongen. Men sen så tror jag ändå att det finns något som heter liksom grundnivå på spelare. Det är ju av samma anledning jag tycker att det vore bisarrt om Jude Bellingham inte startar i landslaget, även om jag vet att det är stor sannolikhet att han inte gör det. Så tycker jag väl ändå att Foden ska vara med i en landslagstrupp. Det är vad jag tycker. Sen får vi se om han kommer vara det. Det är mycket troligt att i och med konkurrensen att han inte är det.
Det hänger ju väldigt mycket på skador också. Alltså jag tänker på en sån som Esse. Alltså är det så att han är hel så ska väl han vara med. Alltså nu har han ju... Håller också på att pricka formen. Klev jag skadad i helgen. Men ja, Tuchel satt på läktaren och jag tror att han var rätt nöjd med vad han såg av sig fram tills dess. Så att Tuchel har rätt så många svåra val här. Det, ja, det ska bli spännande att se hur den slutgiltiga truppen ser ut.
Ja, verkligen. Vi bara konstaterar att det blir City och Chelsea som möts i FA-cupfinalen. Och
vi hade kunnat få Leeds Southampton. Vilken match det hade varit.
Ja, fasen. Ja. Det hade kunnat bli så.
Ja, det hade varit jättefint.
Och det var inte så att det var långt ifrån. Alltså Southampton var ju nära. De var ju minuter ifrån och Leeds gör ju en bra. Ja, skitsamma. Nu är vi där i alla fall, och för City lever ju trippen plötsligt. en säsong som har varit sisådär. Om man tycker att Håland har kanske inte kommit upp på sin högsta nivå. Han kommer spotta in 40.
Foden ska vara petad i landslaget för Drewsbury Hall tar trippeln.
Jag står för att Drewsbury Hall just nu är en bättre fotbollsspelare än Phil Foden. Jag gör det.
Han har ju faktiskt varit en av säsongens bästa värvningar. Det får vi ge.
Ja, det får man säga. Han har varit fenomenal i Everton. Han har varit en jättebra värvning för dem.
Ja. Vi tar oss till Premier League-spelet då. Vi hade match igår kväll. Manchester United har nu säkrat Champions League-platsen rent matematiskt också. Och den här tredje platsen kommer väl vara deras i slutändan med. De har en liten marginal nu och möter ju Liverpool nästa vecka då, som ju ligger på fjärde platsen för stunden. Det är ju ett Manchester United som spelar med en helt annan, men alltså det är som fart. Bruno Fernandes med liksom kreativiteten på mitten, Kobbie Maino, vilken match han gör igen. Där är det ju en spelare,
den aktionen där inledningsvis när Ahmad ska sätta den,
han måste rulla in den. Alltså jag hade ju varit, efter att ha gjort det som Kobbie Maino gör i den liksom soloräden och bara servera den till Ahmad, och så missar han han träffar vaden på vem det nu var i Brentford, men
Vandenberg va?
Ja, just det. Det hade blivit en hårtork i omklädningsrummet i halvtid. Men Kobbie Maino fantastisk, Bruno Fernandes fantastisk.
Casemiro har gjort 9 mål i ligan i år.
Ja, Casemiro 8 på skallen. Han har utvecklats till en nickspecialist.
Bruno Fernandes närmar sig nu också att vara ensam rekordhållare i antalet assist.
Yes, 19 assist är han på nu va? Så att han kommer nå det, och det är han på något sätt förtjänt av. Han är ju kanske säsongens spelare ändå i Premier League skulle jag säga, den här säsongen.
Sen även får att vi säga ändå Brentford, någon... alltså efter Man Uniteds ledningsmål så har ju Brentford, de radar ju chanser där.
Ja.
Det är ju helt otroligt att de inte får in den faktiskt.
Ja, det är faktiskt, det var ju en otroligt underhållande match. Och jag tyckte det var väldigt hög liksom, kvalitet på anfallsspelet hos båda lagen. Alltså hög nivå på passningsspelet, det var högt tempo, det var liksom fina aktioner. Damsgaard tycker jag gör en jättefin match också för Brentford. Och han den andra dansken där, vad fan heter han?
Jensen.
Jensen, ja. Båda de två är ju väldigt bra.
Den andra dansken. Ja, såg ni inte vad Brentfords admin på sociala medier gjorde en miss när de la upp en bild då på båda de här danskarna? Mm. Och så skrev de Danish någonting. Och sen så var det en norsk flagga.
Danish delight.
Det misstaget kan man ju inte göra som Brentford-anställd. Hela den klubben är ju dansk.
Ja, jag menar det.
Tror ni Thomas Frank mejla? Efter, det här är inte okej.
Okay. Och det blir ju spännande på slutet ju när Brentford reducerar och trycker på för en kvittering. Med tanke på alla kryss som Brentford har skrapat ihop den senaste tiden, så tänker man att de kommer lösa ett kryss här också. Men United håller undan, och det är ju också skillnaden med Manchester United under våren istället för hösten. I höstas så hade det där målet trillat in. Då hade man liksom sjabblat in den eget mål eller under förra säsongen. Nu håller man ändå ihop det och rider ut stormen.
Det var inte så överraskande dock att Carrick, alltså direkt efter pausvilan, så valde han ju att sätta in Masrawi, gick ner på en trebackslinje. Mm. Det var ju precis den ytan där bakom Dalot som Brentford ofta kom fram i under första halvleken. Så att där var han ju också proaktiv i sitt coachande.
Brentford har alltså trillat ner nu liksom långt utanför Europa här. Eller långt och långt, men...
De har ju bara kryssat matcher fram tills nu. Det håller inte längre.
Alltså, Bournemouth har ju typ bara kryssat matcher också. De är ju uppe på Europa nu, så det är väldigt många.
Men Brentford har inte vunnit en match sedan slutet av februari. Och ändå legat där uppe.
Det är ju också imponerande i sig.
Så lyfter fram Senne Lammens, som jag tycker gör en väldigt bra match här. Jag gör ju några riktigt fina räddningar i första när Brentford trycker på. Alltså, Aiden Heaven, jag förstår att han är en jättetalang och han är spännande, men det är ju, han spelar ju ett högt spel i sitt försvarsspel ofta. Det är väldigt små marginaler i hans försvarsspel.
Han hade kunnat axla in ett mål där också.
Han hade kunnat axlar, han kunde styra in en med armen, han var ju nära att tåa in en som Senne Lammens får sträcka ut på. Han har några sådana här 50-50-lägen också, tacklingar han kliver in i som han vinner och som han lyckas med. Men
vilken bra flytt det var för honom. Alltså, det var ändå många som reagerade där. Vi hade ju några unga spelare som lämnade Arsenal för United, där Chidiobe och en annan har inte gått riktigt lika spikrakt uppåt för honom, men Men Heaven som verkligen också kommer in i en miljö där han faktiskt får erfarenhet. Han har inte sett varit i närheten av ett A-lag i Arsenal utifrån konkurrensen på försvaret. Så att,
nej, men
sen har det ju varit rätt mycket skador också som har gjort att han har fått möjligheter från första början. Och jag tycker han har växt in i det. I början så såg det väldigt skakigt ut, men så är det ju också med det är ju de här unga spelarna.
Råämnet är ju extremt lovande. Jag tycker det är en jättespännande back.
Verkligen.
Han gjorde en bra match på Stamford Bridge också, ska man tillägga.
Han är 19 år gammal. Mm. Att det kan se lite flaxigt ut emellanåt, det må ju vara ursäktat.
Nej, han och Joro tillsammans så har de ju ett framtida stort mittbackspar om de
verkligen
får spela tillsammans.
Om de fortsätta utvecklas och vara skadefria så är det
jättespännande båda två.
Riktigt lovande mittbackspar.
Och där har du ju också ett värde av att du har Harry Maguire med förlängd kontrakt och allt. För jag tror att det är de få som ändå är så pass bra.
För när du har försvarspapper
du har där också.
Skillnaden med Chelsea till exempel, som har ju också jättemånga unga liksom superlöften i laget, men de saknar ju de där. De saknar ju en Bruno Fernandes, en Harry Maguire, en Casemiro som kan liksom hålla ihop det där laget. Då kan man addera liksom en typ av kvalitet. Man har Cesco inne som är ung och lovande och så vidare.
Också
och
växt verkligen.
Och som har vuxit in och gör ett fint mål. Mm. Det där tycker jag han har imponerat på mig, Benjamin Cesco. För han har en jävla kyla i avsluten. Där Rasmus Höjlund hade skjutit den bollen en decimeter utanför stolpen förra säsongen, så sätter ju Cesco dit den nu.
Sen har ju Cesco kommit in i en miljö som är betydligt mycket mer harmonisk än den som Höjlund skulle bära på något sätt i stackaren.
Men det är också återigen om man ska jämföra med Chelsea då, alltså hur viktigt det är att ha de här spelarna, ja men som Bruno Fernandes, vi vet om att han begär väldigt mycket av de yngre spelarna och ser till att de fullföljer sina arbetsuppgifter. Och så har vi Casemiro som också all sin erfarenhet, Harry Maguire nu tillbaka i försvaret. Alltså det är ju viktigt att man har de här spelarna som sitter på all den här erfarenheten. Alltså kontra då att Chelsea kan inte ha tillräckligt många av den sortens spelare. Det behövs för att få ihop det.
Nej, alltså om jag skulle få värva som liksom Chelsea sportsledare liksom, så då hade man ju plockat in tre erfarna gubbar. Central linje. Inte nödvändigtvis som ska starta varje match, men som bygger någon form av kultur och grupp. Alltså de saknar ju Thiago Silva, så jag vet inte vad.
Ja, det är faktiskt. Alltså, sen Thiago Silva lämnade så har det ju varit rörigt i den backlinjen. Det är bara så.
Men rörigt i gruppen generellt. Ja. Över känslan. Du har ju inga
tydliga. Ja, det blir väl värre också när Reece James inte spelar.
Alltså, ja, Reece James är ju en sån spelare. Men han kan inte bära hela det själv.
Nej.
Han har tydligen mycket att fundera på vilken position han ska spela på nästa match.
Ja. Om man hade ju såklart Kukureya borde vara en sån spelare, men han är inte riktigt kanske den personligheten. Jag vet inte. Han verkar också ha huvudet kanske någon annanstans.
Han verkar bara läcka startelvor till sin barberare också. Otroligt. Men han ska ju varit en av de spelarna som inte gillade Liam Rosenius. Så att det fanns kanske en anledning till att
det som jag reagerade mest på där är, har Kukureya en frisör? Vad gör den frisören?
Toppar. Du som har långt hår borde väl veta det.
Jag går inte till frisören.
Man ska väl toppa sitt hår om det är långt. Ja, det blir slitet kanske. Annars känns det så det funkar.
Ja, kanske. Jag bara noterade att...
Du tror om det där liksom, vad heter, krulliga håret gör sig av sig självt?
Ja, jag utgick någonstans ifrån det. vi konstaterar att Manchester United kommer att spela Champions League nästa säsong. Vi får väl se om det blir under Carrick. Det är väl fortfarande en pågående diskussion. Det är svårt att... Det är svårt att inte ge någon chansen nu med tanke på resultaten, men den där fällan har de ju gått i förut som sagt. Ja. Jag tycker nog ändå att de ska göra det. Jag tycker ändå att han är en annan karaktär än Solskjær. Jag vet inte.
Ja, han är en bättre tränare.
Han är en bättre tränare. Jag har också den känslan. Jag har också den känslan faktiskt. Vi tar oss därifrån då och till titelstriden. Arsenal var tvungen att jaga i kapp den där ledningen igen då, som man ju har haft under i stort sett hela säsongen. Och man gör det med 1-0 mot Newcastle, Frida, men det var inte superövertygande. Fint mål från Esse som avgör.
Mm. Ja, det var ju lite speciellt mål också. Jag satt och tänkte, de körde ju, Arsenal fick en hörna, så testade de en kort variant då först där Ødegaard mötte, och sen var det så tydligt att Ødegaard ville nå Esse. Så kom de ju inte, ja men hela vägen fram så att säga, alltså SC sköt utanför vid ett tillfälle. Men jag satt och tänkte att varför skärmar inte Newcastle bara av SC? De måste ju förstå nu att Arsenal har ju tränat på någonting här under veckan. Och det är ju just att de ska nå SC som är en av Premier Leagues absolut bästa spelare i den positionen. Sett till att han har gjort en massa mål från den distansen. Nej, de tillåter det att hända en tredje gång när Havertz är den som lägger fram bollen till Esse och så drar han in den och så har Arsenal fått det här väldigt viktiga målet. Jag bara känner liksom att det är lite slarvigt av Newcastle, alltså det var så förutsägbart att det höll på att komma. Sen är det intressant för att absolut, jag tycker Newcastle startar rätt så bra och de radar upp ett par lägen också. Men det finns ju verkligen ett före och efter här för Arsenal sett till när Kai Havertz kliver av. Och det blir så tydligt hela den här diskussionen med Kai Havertz kontra Viktor Gyökeres. Alltså det Havertz ger Arsenal på planen, det är ju ett mer flytande anfall. Och så fort Gyökeres kommer in så blir det ett helt annat sorts spel. Och det blir ännu värre för Arsenal när Esse också kliver av tidigt i andra halvleken. De tappar liksom helt den här kreativa sidan av sig själva och det blir en böljande match där det böljar fram och tillbaka, och det är ju bara tur för dem också att Wissa är i sån otrolig dålig målform, för annars hade nog det där kvitteringsmålet suttit mot slutet. Men nu får de med sig 3 poängen och det var ju det viktigaste.
Ja, nej, det är nu när man kan säga petat Gyökeres i slutet. Det här var ju inte den effekt han hade hoppats på igen när han får komma in så pass tidigt i den här matchen. För det känns ju som, nu är ju Havertz skadad dessutom, så nu kommer det väl vara Gyökeres på topp oavsett.
Det ska tydligen inte ha varit så allvarligt, så att han kommer vara borta någon match, men det verkar ändå som att han ska kunna vara med kommande vecka åtminstone.
Men Gyökeres från start på torsdag i alla fall, eller på onsdag, alltså imorgon.
Han gjorde väl 2 mål mot de senaste de möttes där i ligafasen. Atleti.
Det gjorde han kanske. Mm. Ja.
Men det blir ju en helt annan typ av match säkert. Men det är intressant där med Gyökeres liksom, för att han gör ju mål. Jag tycker ju fortfarande på något vis att problemet ligger i sättet han används och sättet Arsenal spelar snarare än i Viktor Gyökeres själv. Men samtidigt så blir det ju väldigt tydligt att just nu så är de ett bättre fotbollslag när de spelar med Kai Havertz på topp. Mm.
Och det... Ja, och det är ju inte som att det här kommer som en överraskning för någon av oss, tror jag. För att jag minns i alla fall när vi pratade om det här av vem ska Arsenal värva, borde det vara Isak eller borde det vara Gyökeres? Mm. Jag tror att de flesta sa Isak just av den anledningen att han är lite mer Thierry Henry, alltså han är lite rörligare, han är inte en typisk striker som Viktor Gyökeres är. Så att jag tror inte att någon är förvånad över att de kanske inte riktigt har klickat rent anfallsmässigt med Gyökeres. Även om, som sagt, han har gjort en del mål och i vissa stunder så passar han ju. Han kan ju vara effektiv att ha med. Det är inte så att det är helt... att han inte gör någon nytta överhuvudtaget. Men just i den här matchen blev det väldigt tydligt att Arsenals anfallsspel kom helt av sig efter att Kai Havertz hade klivit av. Och då dessutom när Esse kliver av.
Det vi kan slå fast i alla fall är ju att det blir väldigt viktigt för dem den här matchen som kommer på onsdag. Det här har ju såklart avhandlats redan, men någon form av titel måste de ju bara ta. Så enkelt är det ju. Sen är frågan vilken. Mm. Och Premier League så har de ju hamnat i ett ganska prekärt läge i och med den här förlusten. I en match de ändå spelar bra mot City. Men det hjälper ju inte. De har ju satt sig själva i den här sitsen nu och det är ju Citys titel att ta för tillfället.
Så det är det ju återigen det här med skador alltså. Nu är ju Bukayo Saka tillbaka. Han kommer ju bli jätteviktig. Han får gärna pricka formen nu för Arsenals del om de ska ha chans att få med sig någonting den här säsongen. Men nu har jag hört att Marino är på väg tillbaka eventuellt också. Så han kan kanske spela en roll, men de lider ändå av det där att det är många spelare som går sönder. De har ju förlorat ytterbackar. Jag tror att Calafiore är en sån spelare som de har saknat extremt mycket, för att han inledde säsongen väldigt, väldigt starkt. Timber dessutom då. Det har ju liksom inte riktigt funnits någon kontinuitet heller i Arsenal varken i försvaret eller i anfallsspelet.
Men de har också värvat en trupp som är så pass bred för att kunna hantera det här. Alltså hela meningen med någon
men
Madueke.
Men de leder ligan. Ja. Så att de har ju hanterat
det. De leder ju ligan fortfarande. Ja. Nej, det blir intressant de sista omgångarna. Det är inte så mycket man vill säga.
Vi kan väl kasta in en fråga då rörande den här matchen från Liden. Han skriver, eller hen skriver, hur ser ni på situationen där Pope drar ner Gyökeres? Visst, det finns en Newcastle-spelare i närheten, men är inte det ett rätt klart rött kort ändå?
Alltså Arteta var ju rasande kanske att ta i, men han var väldigt irriterad över att det inte blev rött kort.
Var det elden som brann i honom där?
Ja, det var det. Sen drog han ju upp den här situationen också med kusiner på Kai Havertz. Tyckte att det också skulle ha varit rött veckan innan. Så det är ju säkert någonting som har suttit i hans bakhuvud ända sedan den matchen på Etihad. Så att han ville få ur sig det, eller han ville få det sagt.
Ja, men Arsenal gör det de ska ändå härifrån. De kan inte göra mer än att ta 3 poäng. Sen så är det ju den där målskillnaden som man behöver kanske göra någonting åt, men de har inte riktigt anfallsspelet just nu. De mål är ju det som fattas generellt för Arsenal. Det känns inte som ett lag som har det i sig att stoppa in 3-4 baljer i en match. Men vem vet, kanske
ett jätteläge där när han ska bara lägga in bollen. Kommer inte ens ihåg vem det var som kom farande där. Men passningen bryts helt enkelt. Så att det var ju också ett sånt där gyllene läge. Men det som du säger, det var ju bara tur för Arsenal att Man City inte gjorde fler mål mot Burnley. Så att
Det är ändå fascinerande att vi kan få ett läge i sista omgången när båda de här lagen, förutom att vinna, också måste jaga mål. Då blir det intressant att se hur Arteta matchar det där laget, kan jag säga.
Vi rör oss därifrån då ner till, jag tänkte vi skulle till bottenstriden, därför att Tottenham Hotspur har vunnit en fotbollsmatch, Frida, herrens år 2026. Man har gjort det borta mot Wolves, 1-0 blev det till slut, en helt okej insats faktiskt, den bästa under De Zerbi så här långt kanske, även om 1-0 inte kanske ser så övertygande ut, så skrapar man ändå ihop en hel del anfallsspel i den här matchen.
Jag tyckte nästan att spelet kanske var det lite bättre mot Brighton ändå. Men jag förstår vad du menar, och det där målet kommer ju till slut. Plus att man får tillägga att de är ju 2 skador i den här matchen också. Så Solanke tvingas kliva av, och sen är det Xavi Simon som ju missar resten av säsongen och missar VM dessutom. Det har ju varit mycket på sociala medier har jag sett i det här att Tottenham supportrar ifrågasätter klubbens läkarteam och tycker liksom att hur kan vi ha så här många skador, och var samma sak förra säsongen ju, att de led väldigt mycket av det. Så att det är frågan, det är svårt att uttala sig i de frågorna, för att jag känner också att jag kan inte tillräckligt mycket om knäskador och så vidare för att jag ska kunna analysera hur de hanterar Xavi Simons exempelvis efter den händelsen. Men nog ser det konstigt ut när man bara sprayar med lite kylspray på knäet.
Jogga lite liksom.
Jag vet inte vad jag har sett kylspray i Premier League överhuvudtaget de senaste åren, men det verkar vara...
Det kanske inte är kylspray ens. Alltså det var ju någonting de sprayade på knäet som man tänkte, okej.
Ja, men det är ju någonting man ser ibland på vissa ställen.
Men... Jag har inte tänkt på det, kylsprayen försvunnit.
Ja, men kylsprayen har väl till viss del försvunnit. I alla fall från Premier League, där ser man det väldigt sällan. Så de var väl ofta framme med kylsprayen i AFCON nu senast. Där var det mycket kylspray, men det kanske var varmare där. Jag vet inte. Nej, blytunga 3 poäng.
Ju, man ser ju liksom De Zerbis. Ja. Man ser ju hans taktik i spelet. Alltså man ser ju att han ändå har lyckats influera dem till viss del. Och man kan absolut inte anklaga dem för att inte försöka heller. Utan det märks ju att de kämpar på. Sen är det ju vissa såna här dumma grejer. Kevin Danso gör ju en vansinnes... Ja, där han slöar med bollen mot Brighton också där i slutet. Så att de har ju fortfarande där i sig att de kan...
Han är inte bra
alltså. ...begå sådana där slarviga misstag.
Han är inte bra, Kevin Danso, tycker jag.
Nej, jag håller med. Jag tycker att vissa... Återigen det där med att hans inställning är det absolut inget fel på. Men man märker rent kvalitativt att han brister rätt ofta.
Ja. Alltså han är ju kanske inte en mittback att slåss om Europaplatser med, men han är ju en mittback som gör jobbet i ett sånt här läge, tycker jag.
Han slarvar för mycket. Alltså jag tycker han...
Här håller de ändå en nolla. Det höll på att alltså det största orosmomentet för Tottenham är ju faktum att de har typ bara Mattias Tell tillgänglig i offensiven till nästa match. Det är ju där problemet ligger, att alla är trasiga. Mm. Det är
en eloge till Kinski.
Ja, verkligen.
Som gör en jätteräddning över Joao Gomes frispark mot slutet. Så att han har ju verkligen fått sin revansch också efter haveriet borta mot Atletico Madrid.
Otroligt pannben att komma tillbaka och ändå göra så pass bra insatser som han har gjort, man vill säga, ändå efter Champions League-haveriet.
Ja, på tal om tränare som blir en notis i marginalen för en säsong. Alltså det beslutet att byta ut Kinski där, då kändes det som att Igor Tudor inte visste vad han gjorde. Och det här kommer inte hålla. Så otroligt svagt ledarskap. Vi konstaterar att West Ham samtidigt också tar 3 poäng då, så att man lyckas inte krympa det där avståndet eller ta sig förbi ens, utan West Ham klamrar sig fast ovanför strecket. Man gör det med 2-1 mot Everton. Starkt, Everton är bra just nu och det mål av Drewsbury Hall till exempel. Det Everton saknar är ju dock pålitliga målskyttar, för de har ju lägen i den här matchen.
Jag tror dock ändå att Everton supportrar, jag tror de är rätt frustrerade just nu, för att nu håller ju Everton ändå på att slarva bort den här möjligheten att ta en Europaplats. Det känns lite grann som att de helt enkelt jag ska inte säga tappa motivationen, men de tappar ju poäng där hemma mot Liverpool, väldigt onödigt, och bara slå av på fokuset. Här släpper de in mål i 90 minuter.
Det är två matcher i rad man förlorar matcher.
Till spelet. Mm. Jag tycker inte, jag vet inte med Barry alltså. Nu börjar jag ge upp här. Nu är det en del av mig som känner att de kanske ändå får skeppa honom i sommar. Beto är ju 1000 gånger bättre att ta i. Men jag tycker att Beto är en betydligt bättre spelare än vad Barry är. Ja, jag vet inte. Jag tycker ändå att de slarvar lite just nu, Everton. Men med det sagt, så West Ham, på tal om det här med att visa rätt inställning, så gör ju de verkligen det just nu. Och det är framförallt två spelare som jag är så himla imponerad av. Det är dels Suchek, som verkligen är ett West Ham-fan också. Jag vet inte om ni såg att det var ju London Marathon här i helgen. Och då hade han gjort såna här skyltar, både han och hans dotter, som han stod med för att heja fram de anställda i West Ham som sprang maratonloppet. Och bara en sån grej. Alltså jag vet att det är så töntigt, men jag tror verkligen att man som klubb behöver de spelarna som verkligen, verkligen bryr sig om klubben. Och jag tycker helt enkelt att han gör de där insatserna nu som West Ham verkligen behöver det här läget. Och dessutom Axel Di Sarsi. Det ser ut som att han har hållit på West Ham i hela sitt liv också. För att så som han blockar skott och så som han vrålade varje gång han blockade ett skott eller satte en tackling eller vad som helst. Han har ju också kommit in med så extremt mycket mer energi i backlinjen. Och vi har pratat om det där att Mavropanos ser mycket bättre ut nu också när han får spela bredvid
verkligen
honom. Så där har de ju verkligen prickat rätt.
Ja. Jag förstår fortfarande inte hur Chelsea hanterade Di Sarsi. Jag kan inte förstå det. Alltså, så här, jag köper honom, inte ville starta honom och så vidare. Men sättet de bara frös ut honom var helt befängt, tyckte jag. En bra spelare. De värvar för massa pengar. Ja. Så det är kul att se att han verkligen får upprättelse här i West Ham.
Chelsea är ett sånt märkligt projekt att det går liksom inte att dra några slutsatser för hur spelare har presterat i den klubben. Det är verkligen... Ja, det är så märkligt allting runt Chelsea och det som händer där. Jag håller verkligen på, jag tycker Di Sarsi och Mavropanos har ju liksom den här våren varit ett av ligans bättre mittbackspar, om jag ska vara riktigt ärlig. Bidrar både defensivt och offensivt. Och sen så har man ju Jared Bowen som är där och är en slags garant för. Han har ju en sån nivå i sig som man behöver om man är ett lag som West Ham. Du måste ha en X-faktor på planen, och det är ju Jared Bowen som är den.
Han vill ju ha med till VM däremot i Englands trupp.
Ja, han kommer ju inte komma med, tror jag, tyvärr. Men Man vet vad man får av honom och det man får är väldigt bra. Alltså, hade du haft en Jared Bowen på bänken i vilket landslag som helst och du vet att du behöver få lite kreativitet på den där kanten, en poängfot, någon som kan göra någonting. Ja, men alla hade mått bra av att slänga in en Jared Bowen. Så är det ju.
Och så Callum Wilson får vi inte få glömma.
Nej, just det, som ju gör det där. Callum Wilson som man verkligen hade glömt bort.
Apropå landslagsaktuella spelare i mitten- och bottenklubbar i Premier League. Vi glömde ju nämna det med Calvert-Lewin. Alltså, hur kom han undan? Hårdragningen.
Det här med hårdragningen.
Igen.
Ja, men alltså när han blir dragen i håret, som ändå var en sån diskutabel situation, att just han då själv gör den och sen kommer undan med det. Det tyckte jag var helt bizarrt. Såklart att det ska vara rött också. Det var bara det.
Till Champions League-striden då. Liverpool, Crystal Palace 3-1. Om det är någon gång man ska möta Crystal Palace. Men jag har varit lite bogey-team för Liverpool den senaste tiden. Så är det väl nu då när allt deras fokus ligger på en Conference League-semifinal som ska spelas på torsdag. Och behöver liksom... Ja, men det är där fokuset ligger för dem. Sen gör ju Crystal Palace en ganska bra match ändå, även om Alexander Isak, som ju var helt osynlig fram tills att McAllisters snedträff studsade fram till honom, och sen så gör han det ju bra, Frida, när han sätter ettan.
Mm. Ja, men det tycker jag absolut. Och det är ju skönt för honom. Det är ju det här han behöver, att bara sätta lite bollar, få lite större självförtroende. Så att, ja... Som sagt, nu tänker man ju bara på VM i stort sett. Så att varje gång en svensk gör någonting bra så känner man perfekt, perfekt. Nu bygger vi upp honom här inför VM i sommar. Men jag tyckte väl också att alltså Liverpool, de gör det ju de gör det ju ändå bra här. Alltså, och jag menar, Freddie Woodman, rätt synd att han inte får hålla nollan faktiskt, för att han gjorde ju en suverän match.
Sjukt.
Och, man kan väl diskutera det där Munoz-målet rätt så mycket.
Ja, verkligen. Ja, men alltså, jag tycker det är ju svårt för Munoz också. Ska han bara sluta spela? Alltså så här, jag vet inte. Jag har också lite kritik till Konaté och Van Dijk som ju slutar spela. Spring åtminstone ner, fortsätt spela. Alltså, låt... Ja, jag vet inte, men... Det känns ju inte, alltså det har dragits mycket paralleller till Di Canio och det målet som han gjorde mot vilka det nu var en gång i tiden. Det var ju rätt mycket värre, skulle jag vilja hävda.
Det är inte många spelare som slutar spela där. I det
nej,
som
det är ju inte det. Och jag menar...
Men det ilskan ligger väl mot domaren som inte blåser av?
Ja, men måste han blåsa? Det är klart, när det är en målvakt just som gör illa sig, då
det blir så tydligt väl... när det är en målvakt. Det är väl där också, just bollen går in när han ligger där och har ont som gör det till en grej. Liksom. Sen gör ju Woodman en jättebra match.
Sen fortsätter han spela efteråt, men det var ju inte så att han fejkade en skada.
Nej.
Det var ju också rätt så tydligt. Nej. Det är väldigt skönt att det inte blir matchavgörande i alla fall.
Det blir en petitess i sammanhanget i slutändan.
Och han står ju för han är ju inblandad i en av, men kanske hela matchens främsta prestation är ju anfallet som leder fram till Andy Robertson och hans 2-0-mål. För att det är ju en fin räddning från Freddie Woodman och ett flygande anfall. Det är vintage Liverpool. Det här var så som det brukade se ut under Jürgen Klopp. Och att det är en av Klopp-veteranerna som gör det till slut är ju ett otroligt ett fint anfall och ett fint avslut av Andy Robertson, som ju det syntes på honom att det betyder mycket för honom att få göra det här målet framför supportrarna på Anfield.
Såg inte bra ut för Mohamed Salah dock.
Nej, Mohamed Salah som fick kliva av, och det här kan ju varit sista.
Det verkar väl vara det.
Sista
matchen. Det såg ut på honom som att det var sista. Ja, som att han verkligen försökte ta in det en sista gång. Att han kände att det här går inte.
Det är ju otroligt sorgligt om det skulle vara så. Man vill ju att han ska få den där sista matchen och få göra ett mål till och så vidare.
Det är alltså, det. Med tanke på att det är ett VM som väntar också, så kommer ju inte han ta några risker överhuvudtaget. Mm. Och det kan man ju förstå.
Vi vet ju hur det såg ut till VM 2018. Mm. Det var inte som att det blev optimalt för honom heller.
Nej.
Och Egypten har ju aldrig vunnit en VM-match någonsin. Och de har ju faktiskt världens chans, för ändå hamnat i en rätt bra grupp.
Ja.
Men vi får se om det är...
Har ett hyfsat bra landslag ju.
Vi får se om det är Iran eller Italien de får möta dock bara.
Ja, just det. Mm. Det är den gruppen, ja.
Ja.
Ja, herregud. Vi stannar kvar lite grann vid striden om Champions League, för Aston Villa har halkat en bit ifrån. Nu så förlorar man borta mot Fulham med 1-0, och där känns det som att fokuset för Villa just nu är ju att vinna den där Europa League finalen om en, ja, när det är om några veckor här, och ta Champions League den vägen. Det skulle ju också innebära att vi får en sjätte Champions League-plats igen då till Premier League, vilket ju öppnar för ett lag som Chelsea till exempel, om de kan få ihop spelet här under de sista sista omgångarna.
Eller Fulham.
Eller Fulham.
De är inte.
Eller Brighton.
Brentford, eller Brentford, Bournemouth, Everton. Ja. Det är helt bizarrt.
Jag har ju sagt hela tiden, det är Everton kommer ta sjätte platsen.
Tänk om Everton spelar Champions League.
Ja.
Hade med Tierney och Barry och Beto.
Fulham, som vi ju aldrig riktigt vet vad man ska få av, gör ju en fin match här. Och Aston Villa, alltså, Unai Emery, han var animated på sidlinjen, kan man säga. Han var vansinnig. Jag vet vem det var som missade ett läge, men
Watkins.
Han var så, Watkins var det som missade. Han var så matadoren i Tjuren Ferdinand på julafton. Så arg var han vid sidlinjen.
Och lite Watkins, lik honom också ju faktiskt, matadoren.
Faktiskt. Han är lite av matadoren.
Han är spanjor trots allt.
Ja, men han är lite den hållningen på något sätt. Ja, jag vet inte hur många gånger han sparkade på den där stackars vattenflaskan som stod bredvid där. Men och Watkins, om någonting av det raseriet fanns kvar i Unai Emerys kropp efteråt, så lär ju Watkins fått höra det i omklädningsrummet.
Ja, men credit till Fulham, jag tyckte de var väldigt välorganiserade.
Ja, verkligen.
Det var ingen slump heller att det där målet kommer till slut.
Ska vi... Ja, men vi måste ju hantera Sunderland, Nottingham Forest 0-5. Alltså,
det är en av de sjuka halvlekarna man har sett den här säsongen. Första halvleken.
Ja, vad är det frågan om? Vad är det som händer?
Alltså allting bara... Ja, men hatten av till Vitor Pereira. Mm, jag tycker att han är rätt bra på att komma in i ett dysfunktionellt lag och ändå lyckas hitta något sätt att få ut det mesta av dem. Och det var ju egentligen där i mötet med Burnley som han bestämde sig för att, ja men okej, okay, nu måste vi göra någonting annorlunda här. Så vi spelar med två anfallare istället, och sen så sätter vi ut Gibbs White lite mer till vänster, och så får han utgå därifrån. Och det har ju funkat hur bra som helst. Både Wood och Jesus är ju väldigt bra i den här matchen att få göra mål. Mm. Hutchinson tyckte jag var fenomenal också, så att och Gibbs White är ju hur formstark som helst, så att ja. han har verkligen fått dem att pricka formen precis när de behöver det.
Ja, men med den här segern så inte bara tar man ju sig upp och lämnar lite marginal neråt med tanke på målskillnaden som ju där man låg i stort sett jämnt med Tottenham till exempel, och nu har man en rejäl fördel där. Man är uppe på 39 poäng. Nottingham Forest har i spelschemat, ska vi se vad de har framöver.
Det var rätt svårt.
De har ganska tufft spelschema, ja. De möter alltså...
Vad var ju Frida inne på i början av avsnittet, om du minns det?
Just det, de har... Chelsea borta, Newcastle hemma, Manchester United borta, och avslutar då mot Bournemouth hemma. Jag skulle säga att de behöver en seger till åtminstone för att kunna hålla framförallt Tottenham bakom sig. Den poängmarginalen har man ju ändå. Tottenham kommer ju liksom inte gå rent härifrån. Det finns inte speciellt mycket som tyder på det. Att man har skrapat med sig en 1-0-seger mot Wolves efter mål i 86 minuten, det ger liksom inga garanter för att det kommer bara flyta på härifrån, så att säga.
Nej, det... Alltså utifrån spelschema och sånt, så jag tror ju att de... Jag tror de åker ur. Jag får den känslan.
Ja, jag tror ju...
Jag tror de åker ur.
Ja, de är två poäng bakom West Ham nu. De har inte spelat. Alltså det är West Ham eller Spurs. Och i oavsett om det är West Ham eller Spurs så är det ju en megaknall ju, givetvis.
Ja, det måste man säga att Spurs-knallen hade väl varit av...
Vart högre, ja, ja, givetvis.
Såklart att West Ham är självbild och allt, men de har ändå varit där och flörtat med det här strecket tidigare ganska många gånger.
De har också varit nere och vänt för...
Det är med.
Var det 10 år sedan kanske?
Jag vet inte när Spurs var senast nere och vände. Det måste ha varit många år sedan.
Ja, det var länge sedan.
Ja, det var ju... De är väl ett av lagen som har varit uppe allra längst, va?
Till och med där kanske. Ja.
Tror jag. Ja, det hade varit. Det hade varit något det, hörni. Ska vi se. Det var alla matcher som har spelats. Ja. Det var ju lite sån här haltande omgång. Den här. Vi hade ju en matchomgång. Eller, vi hade matcher som spelades tidigare i veckan ju. I mitten på förra veckan. Bland annat den där Brighton-Chelsea-matchen när Brighton fullständigt körde över Chelsea som blev Liam Rosiniers fall, får man säga. Vi tar och kastar in lite frågor då innan vi knyter ihop för idag. Marcus Holm skriver: lek med tanken att Arsenal går skilda vägar med Arteta i sommar efter att vunnit 0 troféer igen. Borde Fabregas välja Arsenal eller Chelsea? Hade det inte varit spännande att se honom i Arsenal och se dem spela en helt annan typ av fotboll? Allt annat vore väl tjänstefel, eller?
Jag gillar tanken att ta in Chelsea i sånt fall. Sen vet jag inte vad det finns för andra alternativ. Om Luis Enrique skulle vara sugen på att ta över Arsenal i ett sånt läge så hade jag ju tagit honom.
Xabi Alonso?
Nej. Nej, då hade jag nog nästan hellre tagit Cesc för att bygga, tror jag. På något
sätt. Oj, okej.
För Arsenals del.
Men menar du att Arsenal ska börja bygga om igen? De har ju ett färdigbyggt projekt här.
Ja, men Xabi Alonso så hade det ju byggts om.
Ja, det är väl...
Det hade byggts om ganska redan. Du, Cesc hade haft lättare att göra någonting av det här materialet. Utan att förändra för mycket. Sen tror jag att Cesc är mer en formbar tränare.
Jag undrar, ja.
Såklart Xabi Alonso åstadkommit väldigt mycket mer. Men sen, och jag tror inte, jag hade inte sagt så här om det inte vore för att Cesc hade en stark koppling till Arsenal.
Nej.
Det är det som talar för. Men jag säger fortfarande att oavsett koppling så är det ju Luis Enrique den jag hade tagit in. Om han skulle vara tillgänglig.
Jag vet att jag har hört att Fabregas är inte så trevlig. Så att jag känner mig lite...
du tänker rent egoistiskt på vem du ska ha att göra med.
Vem hade du valt då som drömnamn?
Xabi Alonso å andra sidan, otroligt trevlig.
Ja, jag tycker jag håller ju Xabi Alonso extremt högt som tränare. Och för jag tycker att alltså, det han gjorde i Bayer Leverkusen, absolut, en helt annan grej. Eller det var ett helt annat projekt. Men vi får inte förglömma vad han gjorde där. Alltså han fick dem att spela Europas bästa fotboll. En helt sanslös bedrift. Så jag håller honom högt, men jag tror inte att Arteta kommer försvinna.
Sen tog han lika många poäng på sitt första halvår i Real Madrid som Hansi Flick gjorde i Barcelona. Och så fick han sparken.
Ja, men det är återigen det där med att Real Madrid är ju en klubb för sig, så att säga. Det är andra saker som spelar roll.
Det är så dumt. Det är så otroligt dumt att de sparkar honom. Ja, men vad heter det? Jag säger Lucho första val. Om det går och han skulle vara intresserad och han faktiskt vill lämna PSG. Det är inte säkert att han vill det utifrån hur de spelar. Nej. Hur det går där.
Felix Granberg skriver: tror du Marius Lewis Skelly har sin framtid som vänsterback eller inne mittfältare som man fick hoppa in och spela i helgen? Samt är det hos Arsenal han i slutändan kommer kunna uppnå sin potential, eller kommer han vilja flytta i sommar för regelbunden speltid?
Det beror på vem som tränar dem nästan.
Problemet är ju också att, alltså faktiskt, absolut, alltså han har ju tagit kliv tillbaka i sin utveckling, men det beror också rätt mycket på honom själv, för att de gångerna han har fått chansen så har han inte varit speciellt bra, så att jag vet inte riktigt vad som har hänt med honom, alltså sett till om man jämför med förra säsongen, så att ja, absolut att det har funnits en konkurrenssituation och att Arteta ofta kanske har velat spela med en lite större spelare som ytterback, alltså en lite mer stabilt, alltså defensivt stabil spelare, men ja. Jag vet inte riktigt med Miles Lewis Skelly just nu. Jag tycker att det är synd att vi inte har sett mer av det som vi såg förra säsongen då. Alltså när han var briljant egentligen, många gånger.
Men de har ju också lite tagit bort hans roll. Över känslan, eftersom att Arteta ville ha en mer defensiv stark vänsterback som han har fått i Inkapje som har varit där. Så Och då, då...
Ja, men sen samtidigt så, alltså när han spelade Calafiori, nu är Calafiori också mittback i grunden, ja, men han har ju ändå velat spela ja. Med en ytterback som kliver in centralt, som Calafiori alltid gjorde. Alltså jag satt ju och tänkte på det när man såg matchen mot Man City, och jag vet inte om jag nämnde ja. Det i podden kanske också, det här med att alltså, den rollen som Nico O'Reilly har i Man City mm. och som har varit väldigt värdefull för dem, Calafiori hade ju den rollen fram tills han blev skadad. Så att, ja... Men, Incapia kan inte göra riktigt samma saker som Calafiori kan göra. Sen men det är på grund av Calafiori som Miles Lewis-Gelly inte har fått spela främst. Ju.
Ja, och Calafiori har ju helt andra defensiva egenskaper. Det är ju där som...
Ja, det är det jag säger. Ja, alltså, han är ju mittback i grunden. Så att han är ju, så,
i en ren Nico O'Reilly-roll tror jag att Miles Lewis-Gelly hade kunnat göra det riktigt bra med den arbetsbeskrivningen och den kravbilden bakåt.
Sen är Nico O'Reilly, man ska komma ihåg det, han är defensivt stark. Alltså det är inte det att han är en klän spelare. Han är väldigt lång dessutom.
Han är stor, ja.
Det är det som gör att han är perfekt för den rollen. Alltså det har Pep också sagt, det här med att Nico O'Reilly är så unik för att han har både den här tekniska sidan, men han har även den fysiska sidan.
Han är riktigt
jag
bra.
Jag tycker inte riktigt att man kan jämföra alltså. Miles Lewis-Gelly med honom. Miles Lewis-Gelly är lite... Alltså klän är väl kanske ett hårt ord, men han är ju definitivt inte lika stark som O'Reilly.
Kommer O'Reilly starta till vänster i landslaget?
Jag tror, alltså grejen är så här, det är svårt för att som sagt den där rollen som man har i Man City, den är så pass unik och jag är inte säker på att Tuchel vill ha de egenskaperna i en ytterback. Jag tror att det kan bli Hall till vänster ändå i VM.
Jag är också och, jättebra.
Ja, som sagt baserat då på att de kommer att spela på ett annat sätt än vad Man City spelar på. Han är ju som sagt, han är som stöpt för att spela i ett Guardiola-lag.
Ja, nej, men så är det verkligen. Joakim Linne Fanpage skriver: vilka spelare som gjort det bra i år tycker ni förtjänar en flytt till en större klubb under sommaren? Vi får välja en var. Har ni någon på rak arm som ni skulle vilja...
Igor Thiago, säger jag.
Ja, det hade varit intressant. Det är en otrolig utveckling för honom. Most improved får vi ge honom ett sånt där amerikanskt pris i slutet på säsongen.
Med risk att göra folket lite Archie Gray.
Ja,
alltså han förtjänar inte att flytta ner i...
Jag har en till.
Ja.
Ryan.
Ja, absolut. Bournemouth.
Ryan
ja, i Bournemouth. Ja. Man kan plocka ett par från Bournemouth faktiskt.
Ja, Bournemouth finns ju en hel hög som du kan välja, kan man väl säga. Så att, nej men det finns väl alla som har liksom imponerat på något sätt i... På den nivån
Brent
i det här... Wait.
I Everton, kanske. Jag tycker Brentwaite är riktigt bra.
Tror du skulle säga Dewsbury Hall?
Nej, jag tror att Dewsbury Hall är precis där han ska vara.
Jag tror att NDI kommer lämna
NDI.
I sommar.
Alltså, man kan ju säga så här, Harry Wilson i Fulham har ju gjort en jättefin säsong, men han är 29. Jag tror han är precis
han
där han ska vara.
Han har inte skrivit på ett nytt kontrakt dock, så att jag tror kanske att
han kan mycket väl lämna.
Till en flytt.
Alltså det är ju läge att casha in nu på den här fina formen. Men jag tror inte att det blir en toppklubb som värvar Harry Wilson i sommar, det tror jag inte. Han är för gammal. Och jag tror att det här är hans peak och han kanske kan hålla den här nivån en eller två säsonger till, sen kommer det liksom börja dala och då är det frågan vilken klubb är beredd att betala en hög lön för att få ett par år av den här peaken. Ja, men det finns ett gäng tror jag, men det kommer inte vara någon av topp 6 klubbar.
Går Jared Bowen före i den kön?
Jag hade tagit Jared Bowen före.
Jared Bowen, det är ju att han är så starkt förknippad med West Ham nu, alltså i och med att hans svärfar är Danny Dyer. Det kommer bli svårt.
Tänk
för honom
att Danny
lämna
Dyer som svärfarsa.
han är ju galen. Ju.
Han är galen.
Han är så mycket Essex. Danny Dyer. Alltså. Som sagt, jag tror att det blir svårt för Bowen att lämna.
Ja.
Ja, han kommer ju få... Han kommer få halva firman efter sig i sådana fall. Herregud. Yes, det var det vi hade den här tisdagen. Vi ska försöka få ihop en sillypodd den här veckan också. Det är ju kort vecka och det är mycket som händer. Det är så här års. Men Sportplus Premier League-podd är tillbaka på måndag igen. Då tar vi hand om omgången som spelas. Mycket rafflande kvar såklart runt alla sträcken ju. Men härifrån säger vi tack för det. Tackar ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.